Vi har ju pratat några gånger om det här med skillnaden mellan kams och palt.
Mm.
Har du lyckats...
Kärt norrländskt ämne.
Ja, har du lyckats förstå vad det är som skiljer?
Nej, och jag har faktiskt, tror jag, inte intresserat mig så mycket.
Du äter inte något av det heller?
Jo, alltså jag föredrar ju, alltså det här är ju hemskt, men jag föredrar ju faktiskt kroppkakor. Jag föredrar ju typ småländska kroppkakor.
Mm.
Jag tycker att kams och palt är lite hardcore för mig.
Det är ju konstigt, för i min värld så är ju kroppkakor och palt nästan exakt samma sak.
Men palt är väl då gjort på riven potatis, eller hur? Och kroppkakor är gjorda på, det är ju lite som Sveriges gnocchi, liksom. Alltså att det är gjort på potatismos.
Jaha. Alltså jag har ingen koll på kroppkakor däremot. Men jag har ju då försökt att reda ut det här några gånger. Vi har även försökt att reda ut det här i podden. Och det är ju utifrån att när jag växte upp så åt man hos min farmor i Västerbotten åt vi palt.
Ja.
Och det var gjort på vetemjöl och potatis och var fylld med fläsk. Och hos min mormor i Ångermanland så åt vi kams. Och det var liksom platta bullar på kornmjöl och potatis. Och så hade man fläsket på sidan.
Aha, okej. Okay.
Så därför har jag alltid uppfattat att det är det här som är skillnaden.
Mellan... Är de kokta då? Alltså
ja,
de där?
Ja, du gör en deg som du liksom, och så gör du bullar och så kokar du dem. Och så har du fläsk och lingon till. Eller en del har lingon till.
Mm.
Ja. Men ju mer jag har roddat i det här, jag la ju också upp mitt kamsrecept på våran Facebook-sida, Norrlandspodden, kan ni gå in och kolla. Så har jag kommit fram till följande.
Mm.
Den enda som skiljer pals och kams åt är namnet.
Jaha.
I södra Norrland heter det kams. I norra Norrland heter det palt. Och sen har varje hem sitt helt eget recept. Det kan vara kornmjöl i, det kan vara råpotatis, det kan vara kokt potatis, det kan vara utan kornmjöl, den kan vara fylld, du kan ha fläsket på sidan. Namnet verkar bero mer på var du befinner dig än hur den faktiskt tillverkas.
Mm.
Nu kommer säkert någon att protestera mot det här också, men det här är den närmaste sanningen jag har kommit.
Det var kul, det var någon som uppmärksammade att det fanns ett företag som heter Norrlandspoolen som hade en tävling på internet där man kunde vinna biljetter till Guns N' Roses-konserten. Föreslog att vi skulle ha någon typ av deal med dem. Jag tror inte att det kommer hända.
Har du kollat upp det här Norrlandspoolen ytterligare?
Nej. Det är inte det som den här, vad heter den där bindgalna moderaten i Gävle? Bäckman,
Lars Bäckman.
Han är ju poolförsäljare, men det är inte hans företag, va? Är det Folkpool? Nej.
Jag tror aldrig att han skulle kalla det för Norrlandspoolen.
Nej.
Ja, alltså jag vet inte, jag har inte kollat, men men alltså att ha pool i Norrland.
Ja. Men det är inte det, ja, om man värmer upp vattnet kanske är en ganska bra idé. Är det inte liksom i Norrland man ska ha en pool egentligen? För att ofta inte ens är badbar temperatur.
Ja, fast jag tänker ändå kort säsong, väldigt dyr uppvärmning.
Ja. Att man kanske lite grann borde acceptera att man bor i Norrland och skippa poolen.
Lite så.
Ja.
Alltså för pool har man ju också någonstans där, om man bor där det är riktigt varmt.
Mm.
Som i södra Europa kanske, eller vid ekvatorn och sådär, då vill man ju ha en pool för att kunna svalka sig när det är riktigt, riktigt hett, om man inte bor nära en sjö eller havet.
Här räcker det med att bara gå ut så blir man sval.
Ja.
Lite så är det. Vi har fått en hel del reaktioner på det som vi pratade om i, vad var det, förra eller förra avsnittet?
Mm.
När vi pratade om prefixet lapp.
Ja, precis.
Ja.
Och vi,
och nu blir det mer mat.
Ja, det blir det. Det blir lappskojs.
Ja.
Därför att vi nämnde då lappskojs som ett sånt ord med prefixet lapp. Som man kanske då inte borde säga.
Nej, just det.
Men när det gäller lapskojs så är det faktiskt helt okej att fortsätta säga just så, för att det är flera stycken som har påpekat det här faktiskt. Mm. Det är inte bara en utan flera personer. Här har jag fått ett mejl från en som heter Lars Landström, och han skriver så här: den äckliga maträtten lapskojs är inte ett sånt ord. Det är ett engelskt ord för en mat som sjömän från Liverpool slevade i sig. Scouse, eller ja, scouse, är dialekten som en person från Liverpool talar. Han åt maten från en enkel burk eller tallrik som han hade i sin lap. Lapscouse, eller i sin svenska form lapskojs.
Okej.
Möjligen, eller så har lapp någon annan etymologisk förklaring. Kanske bara att ett O blev ett A på svenska och norska.
Ja.
I England heter maträtten lobscouse.
Okej, så att av samma anledning som vi kan fortsätta säga laptop, så kan vi fortsätta säga lapskojs.
Precis.
Ja. Okej, okay, ja, men det var ju bra.
Ja.
Ja.
Sen så fick jag en länk på Twitter också angående ordet lappkast.
Jaha.
Och det här känner jag mig lite tveksam om. Men det är alltså en artikel från Språktidningen och den är skriven av Bo Bergman. Och han då ska förklara då bakgrunden till ordet lappkast. Och menar att det här språkbruket är en bildlig användning av skidtermen som betecknar helomvändning på stället.
Mm.
Och det är så vi har tolkat det. Mm. Och att det är därför det här skulle ha någonting med lapp att göra. Men i sin tur är det från början ett brottningsord, säger han.
Okay.
I kragtag, en gammal vida spridd brottningslek, förekom en speciell teknik med otillåtna knep. En brottare kastar sig bakåt med krökt rygg och slungar motståndaren över sitt huvud. Därefter vänder han snabbt runt och lägger sig över motståndaren. Det kunde hända att den som kastats ibland kom att flyga fritt genom luften. Och det här kom att förknippas med främmande grupper, och i det här fallet samerna. Och benämningen blev då lappkast. Så att det har fortfarande med... och i Finland så kallar man det för ryskast eller zigenarbrottning.
Okej.
Så att det är ett riktigt dåligt ord.
Ja, det är riktigt illa.
Ja, men det har mer med brottning än med skidor att göra, tydligen.
Ja. Jaha. Okej. Det var ju ändå riktigt hemskt rasistiskt,
ja,
måste man ju säga.
Fruktansvärt.
Ja.
Så att det är inte...
Så man får sluta göra lappkast.
Lapskojs kan ni fortsätta äta, men det här ordet tycker jag vi tar bort.
Ja.
Och vi tackar Peter Törnroth som tipsade om det här, och vi tycker det är jättekul att bli lite mer allmänbildade och upplysta.
Ja.
Av er lyssnare.
Mm. Sen var det ytterligare en grej med prefixet lapp. Och det var den här filmen Lappblod som vi pratade om. Apropå också Sameblod-filmen som gör succé på ännu fler festivaler runt om i världen just nu. Och som Lena Andersson skrev en jättekonstig text om häromveckan som vi inte behöver prata om.
Men vi konstaterade ju att den första svenska långfilmen... Eller som
I färg,
den första svenska
Technicolor-filmen. Som blev jättedyr och floppade. Men den hette Lappblod. I alla fall så lär den ha visats på tv så sent som 1999. Enligt en databas. Och den var inte så obskyr som vi trodde att den var. Utan den regisserades faktiskt av Ragnar Frisk. Som sen gjorde Åsa-Nisse-filmerna. Så att, det gick ju bra för honom i alla fall, kan man ju säga. Men det är, Ragnar Frisk är ju inte direkt så här någon garant för svensk kvalitetsfilm direkt, så att det, man undrar ju om hur den är liksom. Jag skulle fortfarande gärna vilja se den, så att om det är någon som har en kopia och dänga upp någonstans och skicka en länk, så vore det ju kul. Ja, bara ytterligare en grej. Vi pratade om en låt, den här Northern Indians.
Ja,
var det, va?
Precis. Ja. Vi tyckte inte så mycket om den här för mig.
Nej, men det visar ju sig att den är ju faktiskt, en av medlemmarna har ju liksom verkligen anrika rötter i liksom norrländsk proteströrelse, och barn till Ronny Eriksson från Euskefejret. Så att i den mån, för jag kände lite grann när jag lyssnade på den, så kände jag lite så här, herregud, vad har jag satt igång så där. Men det kan jag glömma där, för att Ronny Eriksson har ju hållit på med det där mycket längre, och hans son har ju då uppenbarligen vuxit upp med liksom talet om Norrland som en koloni betydligt längre än vad jag kanske till och med har pratat om det. Så att jag får rulla mig i skuddet, som man säger.
Och det var ju också då ett tack till våra lyssnare.
Ja.
Och vi vill också tacka alla våra lyssnare som bidrar till att vi kan göra den här podden via Patreon.
Yes. Man går in på patreon.com/Norrlandspodden, och där kan man välja hur mycket man vill donera och ja, på vilka villkor. Men i grund och botten funkar Patreon så att man avgör hur mycket man vill donera, och sen så dras det pengar när vi släpper ett avsnitt, så man behöver inte betala i onödan. Och man kan också sätta en bortre gräns ifall vi skulle börja spotta ur oss för mycket avsnitt, men det gör vi inte riktigt.
Det ni kommer nog inte lugna. Att hända.
Nej. Vi tar det ganska soft med den här podden, tror jag. Det känns så just nu. Det gör så himla mycket poddar också.
Ja, och så är det ju det att vi vill göra det när vi verkligen känner för det, så att det blir bra.
Och idag tänkte vi att vi skulle alltså prata lite allmän politik. För det har vi gjort tidigare också. Vi har ju varit inne, vi gjorde ju ett avsnitt där vi stod och hade ångest över Trump i en timme till exempel. Och nu händer det ju andra saker. Så att det ska vi återkomma till om en stund, tänkte vi.
Lämna Norrland.
Mm. Jag fick en intressant uppsats skickad till mig som är skriven av en Love Örn som pluggar statsvetenskap i Göteborg, och som var ganska intressant. Han har tittat på liksom skillnaden mellan norra Sverige och södra Sverige i förhållande till tilltro till demokrati till exempel.
Och var det någon skillnad?
Ja. Det är faktiskt en ganska stor skillnad. Den är större än vad man kan tro faktiskt. Alltså så här kan man säga, att snittet i Sverige är, alltså så här, de som är mycket nöjda och har hög tilltro till svensk demokrati, där är snittet i Sverige 17,7, medan det i Norrland är 9, det vill säga hälften så många. Och tittar man på snittet på de som är mycket missnöjda, så är snittet då 3,5 i hela Sverige och södra Sverige, för det överensstämmer i princip, medan det i Norrland är nästan dubbelt så mycket, 6,5.
Men de som är ganska nöjda, alltså som det är väl ändå den största gruppen.
Precis, där är ju också, där skiljer det sig också. Ganska missnöjda, där skiljer det sig också. Men sen så är det liksom hela det här mellanskiktet. Där överensstämmer det sig rätt hyfsat liksom. Men jag tycker att det här är intressant, därför att han sätter också fokus på ett par parametrar som jag tycker är intressanta, och det är till exempel tillgången till vård, för det styr ju upplevelsen av delaktighet i välfärdssamhället och tilltron till liksom det offentliga och till demokratin i förlängningen. Och eftersom Norrland då är mycket glesare än södra Sverige, så är ju då tillgången till vård sämre och resorna till vården är sämre. Och därför så blir också då, som en konsekvens av det, så blir då liksom tilltron till det offentliga lägre. Men
han hade någon annan parameter också.
Ja, alltså det finns en rad olika saker. Men jag tycker det var en formulering som jag tyckte var lite rolig. Och det var så här, att i södra Sverige är högern mer höger än i norr, och vänstern mindre vänster. Så det finns också en slags politisk polarisering i norra Sverige som är tydligare och som liksom är avläsbar i olika siffror.
Fast vad sa
vad
du?
Vad tänker du om det?
Sa du i södra Sverige?
I södra Sverige
är högern mer höger.
Ja, och vänstern är mindre vänster.
Men betyder det igen? För det betyder ju i sådana fall att i norra Sverige så är vänstern mer vänster och högern mindre höger.
Ja.
Så är det ju. Det betyder ju inte att det är liksom en större polarisering i Norrland, men mellan norra och södra Sverige.
Exakt. Ja, precis.
det här kan ju kanske vara det som jag upplever en del av i mitt värv, så att säga. Ja. Nej, men jag tänker, ja, men som liberal ledarskribent, ja. Du hackar så mycket på liberala ledarskribenter. Mm. Men jag är ju en norrländsk liberal ledarskribent, så jag är nog lite mindre höger än de liberala ledarskribenterna i södra Sverige, kanske.
Ja.
Det, att det hänger ihop. Mm. Och som jag också ser generellt kanske, att ja, men de som är lite längre norrut, kanske även generellt lite mer glesbygd, men så är de liberalerna mer öppna för samarbete över blockgränserna.
Är inte det också därför att det skulle krävas nivåer av liksom verklighetsfrämmande attityd som skulle vara ganska bizarra om man skulle sitta som norrländsk ledarskribent och inte inse att människor kanske ändå är beroende av det offentliga. Och därför så... Eller hur?
Ja, alltså det handlar väl om många saker. Sen kan det väl också handla om sånt som att i den lokala demokratin, alltså i kommunfullmäktige och landsting och sånt, så har vi kanske många mindre kommuner, alltså befolkningsmässigt. Mm. Och för att överhuvudtaget få ihop ett fullmäktige så samarbetar man med de lokala frågorna som blir väldigt specifika i norrländsk glesbygd. Så är det ju mycket mindre skillnad mellan en moderat och en vänsterpartist än vad det är på en socialmoderat i riksdagen. Alltså därför att du vill ha en bra skola.
Jo, men så är det ju absolut. Att det kräver en annan typ av pragmatism. Men jag tycker också att det är intressant därför att jag tycker mig också ha sett en skillnad mellan, det tas inte upp i den här uppsatsen direkt, men en skillnad mellan norra Sverige och södra Sverige, eller landsbygd och resten, eller man ska säga, på det sättet att, alltså, bor man i norra Sverige och särskilt i liksom landsbygden i norra Sverige, så är man ju lite mera medborgare, skulle jag säga. Lite mera medborgare och lite mindre konsument. Man inser sitt beroende av det offentliga på ett annat sätt än vad man gör om man bor i en stad eller i södra Sverige. Där det finns mer fungerande kommersiella lösningar, där marknaden har en starkare roll än det offentliga många gånger.
Ja, och det här märker man ju även om man bor i en stad som Sundsvall. För att vara rent konkret, när man, alltså hela den här debatten om valfrihet,
ja,
blir ju obsolet i glesbygd, eftersom det finns inga friskolor. Nej. Eller det finns inga privata vårdinrättningar eller sådär, så att det finns helt enkelt ingenting att välja på. Och bor man i Sundsvall, så jag har många vänner som bor i Stockholm, och man kan liksom nämna någon liten krämpa och de bara, ja, men hör av dig till någon. Och liksom, finns det ingen bra läkare? Finns det ingen bra privat terapeut? Alltså sådana där, alla möjliga.
Ja, visst.
Nej, det finns inte i Sundsvall. Det funkar inte så.
Och då skulle det vara helt bizarrt om du som liberal ledarskribent var ute och vevade liksom i dagligdags i frågor om frihet och valfrihet, vilket ju då kan liksom var intressanta tankar för en ledarskribent i södra Sverige på ett annat sätt.
Och så kan det vara. Och jag tror, jag brukar nog inte veva om valfrihet så. Nej. Jag är nog mer inne på den här liksom livsstilsliberalismen då också. Att du ska som individ ha rätt att välja vem du vill vara, hur du vill göra saker. Alltså för mig är den här konsumentfriheten, att som konsument få välja precis hur du vill ha det, den tycker jag kan vara nästan provocerande ibland faktiskt. Ja.
Det har ju, alltså, när Trump kom till makten i höstas, då gjorde vi en podd och pratade om det, och det har ju blivit ungefär precis så dåligt som man misstänkte, eller till och med nästan ännu sämre, måste man ju säga. Alltså, USA är ju ett land på väg ner i någon slags jävla träsk. Den där människan har ju inte åstadkommit någonting av värde överhuvudtaget. Han har ju inte uppfyllt ett enda vallöfte, och han går emot sina vallöften. Och han sviker sina väljargrupper på liksom punkt efter punkt, samtidigt som han blir mer och mer djupt involverad i diverse skandaler. Så där, det känns ju som att det här håller på att implodera alltihop.
Det känns som att det har blivit så extremt uppenbart också sen han blev president att han är så oerhört infantil.
Ja.
Som person. Alltså, nu när det ändå ställs någon slags krav på honom, ja, i rollen som president, så är det ju så uppenbart att han...
Nej, han är inte där. Han är inte där. Han har inte liksom, han har inte den
och
kapaciteten.
Och det är ju livsfarligt.
Ja, ja.
Men jag tycker ändå, alltså okej, det är ju otroligt deprimerande såklart. Mm. Och vi kanske inte ska snöa in på Trump, men jag vill bara ändå säga att hittills så är jag ändå imponerad av, alltså, människorna i USA, de som inte gillar Trump, de som är motståndare till honom, och inte minst journalister. Hur de faktiskt fortsätter. Ja, de har steppat upp. Och ja, det...
Tyvärr når de väl inte hans kärnväljare med liksom den här kvalitetsjournalistiken. Men det som jag också har... Jag menar, det har varit ett knepigt halvår, måste jag säga. För att jag känner ju också liksom på något sätt mentalt och politiskt att Trump har på något sätt så här hållit mig gisslan. Jag är helt upptagen av honom och vad han ägnar sig åt. Och varje dag både börjar och slutar med att jag läser liksom 3-4 långa analyserande texter och jag går mina hundpromenader eller springer mina rundor och lyssnar på olika amerikanska poddar med ännu mer analyser. Och det kommer flashar och det är tweets och liksom sådär, alltså så mycket tid och så mycket energi som jag har lagt på den här individen och vad han ställer till med. Och jag känner att det har gjort mig så ledsen och deprimerad att leva i det. Och nu känner jag på något sätt att det här valet i Storbritannien då, jag menar, som Theresa May vann och hon sitter väl kvar, men där Corbyn gick fram. Och den, vad ska man säga så här, den journalistik och den idéproduktion som har kommit ur det valet har varit en sån otroligt befriande och positiv upplevelse för mig. Att få läsa långa analyser som inte handlar om det politiska spelet och om juridik, utan faktiskt om ideologi och sakfrågor och liksom riktiga saker, sånt som politiken faktiskt ska handla om. Och det har på något sätt, jag bara känner att jag har varit liksom politiskt gladare och mer hoppfull än på väldigt, väldigt länge efter det här valet.
Ja, själv har jag ju inte nördat sådär som du faktiskt i de här, inte i något av de här valen. Eller ja, USA-valet var ju svårt då. Men jag har ju hamnat i det här läget att varje morgon när man vaknar så har man några så här bushar på telefonen som handlar om Trump. Vad har han gjort i natt?
Mm.
Och så tittar jag på dem och så orkar jag, alltså, jag har slutat reagera.
Ja.
Det
är bara, jaha,
han har gjort det här.
Länk.
Nej, jag gör inte det. Utan, jaha, i natt har han gjort det här. Ja. Eller han sa det där och oj, orka. Jag har hamnat lite där. Men jag tänker också att, ja, det är ju som det är ändå. Mm. Vi får ju räkna med att det är som det är i 4 år till. Men i Europa så är det ju, dels så känns det som att det är mer direkt angår mig. Det känns som att det också, det som händer både i Storbritannien och Frankrike, känns ändå som att det skulle vara lättare att applicera på Sverige.
Ja, ja, absolut.
Någonstans.
Jo.
Även om det är ju jättesvårt, för det är ju... För jag tycker ju också att inte bara valet i Storbritannien, men även liksom valet i Frankrike, som kanske inte har handlat så mycket om sakpolitik, men där jag ändå känner en sån otrolig lättnad över att Marine Le Pen inte vann.
Mm.
Som liberal tycker jag ju att det är jättekul att det finns något land i Europa där liberalismen helt plötsligt kom som en raket och blev liksom superstark.
Men kan du förklara, alltså så här, kan du förklara, du får en hissresa på dig nu här mellan liksom så här bottenvåningen och våning 4 på att förklara vad Macron egentligen vill, vad är det han ska åstadkomma?
Fast jag kan ju inte det.
är det någon som kan det? Är det någon som har förstått liksom?
Alltså jag har ju försökt att lyssna och liksom se analys och nej, det är nog en allmän uppfattning att vi är inte helt säkra liksom. Men han har ju en historia. Han kommer ju inte från ingenstans. Han har ju varit politiker länge, han har ju gjort saker förut och nu har inte jag satt mig jättemycket in i dem, men vad jag har förstått så är det ju ingenting som är något skandalöst eller jätteobehagligt som gör att vi borde akta oss för honom.
Nej,
men jag
inte.
Jag har inte satt mig in, jag har inte suttit och pluggat, liksom läst in mig på Macrons historia, så jag har inte det. Men jag tycker att det är härligt att det finns något land där ändå liberalismen segrar. Och också utifrån, alltså det är ju intressant att valet kom att stå mellan extremhögern och liberalismen, och att de traditionella höger-vänster socialisterna och högern i Frankrike bara försvann.
Jo.
Och det tänker jag är mer applicerbart på Sverige ändå än valet i Storbritannien.
Ja, då skulle jag säga att det fantastiska med valet i Storbritannien är att det inte handlar om särskilt mycket om känslor och om kultur. För det är ju det på något sätt så här, att valet i Frankrike kommer ju att handla om, alltså då olika, vad ska vi säga, så här, olika kulturella identitära rörelser egentligen. Alltså du har den här nationalistiska rörelsen och sen så har den här liksom centristiska liberala rörelsen då, Republic en Marche. Mm. Och att det är väldigt, väldigt lite substans. Alltså egentligen så här i både presidentkampanjen och i parlamentsvalet så har det liksom inte förts fram särskilt mycket konkreta idéer, och det har faktiskt, man har inte blivit särskilt mycket klarare över vilken typ av sakpolitik liksom de här rörelserna ska presentera, utan det de för fram är ju då mera någon typ av kulturell gemenskap eller ett löfte om en kulturell gemenskap med påföljande exkludering av vissa grupper.
Kan man inte säga att det är ett
galtanval? Jo, det är det väl. Det är väl en slags galtanval. Absolut, så är det ju. Även om jag inte tycker att Macron är särskilt liksom, han är inte så himla gall heller skulle jag säga, utan han är lite mera i mitten. Liksom. Mm. Han hamnar ju någonstans lite mitt emellan gall och tann. Liksom. Ska vi förklara? Har vi pratat om det här?
Ja, vi har förklarat den. Ni får googla.
Grön, alternativ, liberal, kontra traditionell, auktoritär, national.
Ja, istället för höger-vänsterskalan. Ja, apropå att just höger och vänster försvann här.
Och grejen var att Theresa May försökte ju bygga sin kampanj på den typen av värderingar och den typen av löften, skulle jag säga. Alltså hela Brexit-projektet är ju egentligen ett slags märklig idé om att Storbritannien på något slags magiskt sätt skulle kunna återupprätta sig själva, sitt anseende, sin stolthet, sin gemenskap som imperium igen. Mm. Alltså, alla förstår att man kommer inte liksom återerövra Västindien eller Indien igen, men däremot på något slags kulturellt plan då så ska man bygga en slags magisk entitet av det här öriket, och det var ju det Theresa May sålde liksom. Och i den här då av EU befriade
men är det inte på grund av det också som det inte gick så bra för henne som förväntat?
Ja, och därför att sen kommer då Corbyn, denna torra, märkliga gubbe, och liksom lägger fram en serie förslag som är så långt ifrån identitetspolitik och så långt ifrån kulturella löften som man kan komma egentligen, tycker jag. Och som handlar om så här, nu ska vi förstatliga järnvägen, nu ska vi tillskjuta sig och så mycket pengar till socialförsäkringar och till, och nu ska vi återupprätta liksom sjuksystemet, NHS, och så vinner han. Så att det var verkligen så här. Det var som att de ägnade sig åt två helt olika idrotter. Och jag tycker att det där är rätt häftigt. Och sen, jag menar, sen är det flera saker med hans kampanj och med hans person och sånt där som är rätt fascinerande. Hur han som ledare för ett etablissemangsparti, Labour, som ju i alla andra val, Sverige eller Danmark eller Tyskland eller Frankrike för den delen, då blir underkänt därför att det är en del av etablissemanget, helt plötsligt blir någon slags outsiderrörelse därför att han har varit så hårt kritiserad av etablissemanget i sitt eget parti. Så att samtidigt som han leder ett etablissemangsparti så framstår han som en anti-etablissemangskandidat. Alltså helt otroligt trick, måste man säga, som han kanske inte ens liksom, han hade inte kunnat drömma upp det själv liksom, men det blev ju så för att han har varit som motarbetare inom Labour också.
Ja, jag har lite svårt ibland att skilja på honom och Bernie Sanders liksom i...
Ja, precis, för att det är ju, ja, men det är ju lite lika där att Bernie Sanders är ju också på något sätt del av ett etablissemang, eller åtminstone det etablissemang som då Trump och hans anhängare hatar. Och det är ju Corbyn också. Han är ju också, jag menar, han är ju också en del av ett etablissemang som UKIP förhöll sig väldigt negativt till. Och nu så har han blivit en anti-etablissemangsfigur då, som en massa ungdomar sluter upp bakom och tycker att det här är fantastiskt. Och de är engagerade i den här sakpolitiken och är ute för att liksom då hindra den här nedmonteringen, den här liberala centristiska nedmonteringspolitiken.
Men om vi backar till där du började och sa att du är så upplyft av att följa det här valet på grund av alla analyser och texter som handlar om sakpolitiska frågor och ideologi och sådär. Men valresultatet, ja, och även om vi kan verkligen påstå att det var ett riktigt lyckat val för Corbyn, även om nu Theresa May verkar sitta kvar, så är det ju så. Hon sitter kvar.
Ja.
Det är i praktiken, vad har förändrats i och med det här
valet?
Det
är ju jättemycket som har förändrats. Ja, men alltså för det första att ett socialdemokratiskt parti som Labour med en då vänstersosse i ledare, som ledare, går till val med ett väldigt då vänstersocialdemokratiskt valmanifest och vinner, vilket ju har varit otänkbart i alla västerländska demokratier egentligen sedan 90-talet, där socialdemokraterna har gjort sig själva obsoleta i land efter land genom att ansluta till den liberala liksom privatiseringsliberaliseringspolitiken, marknadsliberala politiken, och där det har varit helt orimligt för de här partierna att kunna föra fram en annan agenda. Man har sett att det är inte så man vinner, utan det är, jag menar, överfört till Sverige då, så är det ju liksom så här att vi har då att den väljare som Socialdemokraterna har fjäskat mest för är ju villaägaren Enskede eller Nacka liksom. Det vill säga den här mittenväljaren då, som har det ganska bra men som skulle kunna få det ännu lite bättre med en liten skattesänkning och lite mera valfrihet. Och som då egentligen alla mittenpartier, Miljöpartiet, Liberalerna, Centerpartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna, kanske inte KD och Vänstern, men alla andra slåss om den här villaägaren Enskede. Och att avvika från den idén om hur man vinner val har ju varit helt tabu. Trots att då har det funnits då vänstermänniskor som har sagt att ja, men vi är ändå ett socialdemokratiskt parti, vi ska väl ändå gå till val på en socialdemokratisk plattform. Men det har man inte gjort, utan man har i princip gått till val på en liberal plattform. Men nu gjorde Corbyn det här och det visade sig vara enormt lyckosamt. Även om han inte vann, så är det liksom väldigt svårt för till exempel Socialdemokraterna i Sverige, som ju verkar mer plågade faktiskt av Corbyns seger än någonting annat. Men det är väldigt svårt för dem att i nästa val säga att nej, nej, det är helt omöjligt för oss att gå till val på att vi ska förbättra socialförsäkringssystemet, bygga mer allmännytta eller bygga mer bostäder i allmännyttans form, eller liksom betala sjuksköterskor mer, istället för att då tävla med alliansen om diverse skattesänkningar eller ännu mer valfrihet.
Liksom. Men alltså det är politiken i Sverige just nu är ju oerhört deprimerande, ja, att följa och leva i. Och inte minst på grund av det här du faktiskt sa nu, att den handlar ju nästan inte ett dugg om sakfrågor. Och framförallt inte ideologi.
Nej.
Alltså vi vet inte längre vad de olika partierna nästan står för ideologi, därför att deras partiledare kan inte förklara det.
Nej,
riktigt.
Vill inte heller.
Och därför handlar också både liksom politiska debatter och medierapportering om spelteori. Vem tar vem? Vem ska regera med vem? Vem är... Och det är, förutom att du säger att det är tröttsamt och tråkigt, så är det ju dessutom lite farligt. Därför att, och det här finns det forskning som visar att ju mer politiken och rapporteringen handlar om spelet, desto mindre engagerade och desto längre ifrån makten känner sig vanligt folk.
Ja, verkligen.
Och vem är det som i Sverige har tagit rollen som den som har en vision, en ideologi och liksom, ja, kanske inte riktigt sakpolitiskt jättebra, men vem är det?
Nej, men det är ju ingen som har det.
Jimmy Åkesson.
Ja, Jimmy Åkesson.
Ja, alltså, jag
vill inte ens tänka på
nej,
det.
Men det är ju så. Och det har funnits så många olika, vi har pratat så mycket om men hur ska vi möta det här och hur ska vi bemöta det här och hur ska vi få ner liksom Sverigedemokraterna. Ja, men börja prata om er egen politik. Vad vill ni göra? Mm. Vilket Sverige vill du ha?
Ja.
Det tror jag skulle vara mycket, mycket effektivare än det som har pågått. Ja, men som i förra valrörelsen så blev ju varenda partiledardebatt, så blev det ju alla andra mot Sverigedemokraterna.
Mm.
Istället för att de andra bara ignorerar Jimmy eller liksom kör ert eget race.
Mm.
Och jag ser liksom ingen tendens att det här håller på förändras. Vem skulle kunna vara liksom Sveriges Corbyn? Vem skulle ta över sossarna? Daniel Suhonen?
Nej, det är ju inte så. Men ja, nej, jag skrev och efterlyste. Jag skrev den frågan faktiskt på Facebook häromdagen. Jag fick inte särskilt många svar. Liksom. Jag menar, jag själv skulle väl... Alltså, tänker jag så här, Pierre Schori till exempel. Jag menar, han fyller 80 nästa år, men han ser ut som 59. Han har varit med jättelänge. Han är ju en Corbyn.
Jag har
han är
svårt ju... att tänka med honom stå och prata om liksom socialförsäkringar.
Ja, det har inte jag.
Jag
skulle kunna tänka mig att han skulle kunna göra... Och han är ju en sån där... Han är ju inte en backbencher, för han har ju inte suttit i riksdagen. Men han har ju samma position egentligen som Corbyn. Han har intagit liksom... solida ståndpunkter mot sitt eget parti under en väldigt lång tid. Han har inte haft en framträdande roll. Han har en liksom oförvitlig moral. Han är, alltså jag säger inte att han är personen, och jag tror att han faktiskt är lite för gammal. Jag tror att det är svårt i Sverige, om man är, alltså i andra länder så går det bra att bli statsminister vid 80, men i Sverige tror jag att det kanske skulle vara svårt. Men han är ju rätt typ av person, skulle jag säga. Det är liksom en sån man letar efter. Alltså det är ju, jag tror ju ändå att, alltså ett vänsterpopulistiskt parti, och nu säger jag ordet populist fast i en slags positiv bemärkelse, men för populism kan ju också vara att man faktiskt lyssnar på folket och svarar på folket liksom, snarare än att ta folket som gisslan för att driva igenom en helt annan agenda, vilket ju ofta populister gör. Men om man tänker på Corbyn då, som ju ändå, jag menar, vissa liberala ledarsidor åtminstone kallar för populist, men och som driver sakfrågor, som lovar det arbetande folket saker och sådana saker. Ett sånt parti eller en sån person skulle ju kunna få framgång. Det som är svårt i Sverige är ju att Socialdemokraterna är ett sånt, de är ett så starkt etablissemangsparti. Och att de skulle då släppa fram en till Juholt. För Juholt är ju en intressant parallell här.
Mm.
Alltså just det här att han surfade ju upp och blev en slags anti-etablissemangskaraktär.
Ja.
Fastän han då representerade etablissemangspartiet.
Med Suhonen i ryggen. Mm.
Han var ju Suhonens marionett. Mm. Han sa ju vad Suhonen sa till honom att säga. Det har ju visat sig i efterhand. Jag menar, jag tyckte ju att det var ganska... Det gick så fort på något sätt med Juholt. Jag hängde liksom inte ens med i svängarna. Men jag menar, det var ju kul när han höll tal och så här citerade texter av Wilco i svensk översättning av David Sandström. Alltså,
ja, men det var inte
Refused.
Hans egen idé.
Om man var så här, shit, fan vad han var, är nere med det. Var liksom, alltså Jesus etc. i svensk översättning. Den kunde han.
Så här, inte.
Den kunde han inte. Han hade ingen aning. Han kände inte till vare sig David Sandström eller Wilco antagligen. Hade aldrig hört låten i fråga. Utan det var ju Daniel Suhonen som spökade i bakgrunden. Och så ska det inte heller gå till. Liksom, det fanns ju delar av Juholt som jag tror skulle kunna vara en framgångsfaktor för
socialdemokratin. Men har vi inte ett problem i Sverige att en sån person skulle överhuvudtaget inte... Alltså vi ska inte släppa fram en sån person överhuvudtaget. Inget parti i Sverige, därför att det har blivit så... Alltså det här tycker jag också är ett problem på riktigt. Mm. Att vi ställer så höga krav. Och då menar jag liksom inte höga krav på politisk kompetens eller ledaregenskaper, utan höga krav på att du ska vara en perfekt människa som i varje läge uppträder seriöst och trovärdigt som någon slags yta. Alltså minsta lilla felsteg så kan du bli liksom totalt lynchad, eller du får inte ha en personlighet eller du får inte råka tala fritt ur hjärtat om...
Men titta bara på ledarstriden i Liberalerna, där det alla gånger är mycket mer gångbart att vara en impopulär och ganska auktoritär och överkörd gubbe, Jan Björklund, mot en kvinna som är kompetent men kanske lite yvig och kanske lite neurotisk, Birgitta Olsson. Men gubben som är impopulär och liksom inte särskilt rolig och som alla är trött på kommer alltid vinna i alla fall i den striden. Därför att han ser mera ut som en ledare än vad Birgitta Olsson gör.
Nu vill jag protestera mot att du kallar henne neurotisk. Det tycker inte jag var snällt. Nej, men...
Ja, men okej.
Nej, men alltså och så är det ju... Och vad är grejen med det? Varför dömer vi så hårt? Sen har jag ju tänkt på när det gäller just Birgitta Olsson också, att hon helt enkelt inte anses fungera socialt som man ska. Men det beror ju på, skulle jag vilja påstå här, att hon är kvinna.
Ja, men det var ju...
En man som hade liksom gjort, sagt, betett sig exakt som hon skulle ha varit partiledare för länge sedan.
Mm.
Hon förväntas vara mer, jag vet inte, ljuv, snäll. Och det är oerhört provocerande.
Och jag vill bara flika in där att när jag använder ordet neurotisk så skulle jag gärna vilja se neurotiska partiledare. Jag föredrar det alla gånger framför då samlade liksom auktoritära gubbar liksom. Så att det är inte så, men alltså, hon framstår som lite mer känslostyrd bara helt enkelt än andra kandidater kanske.
Och jag tänker ändå att det är väl det väljarna någonstans vill ha. De vill ha någon som brinner för det de gör. De vill ha en människa som är passionerad och tror på sin politik och sina förslag och har egna tankar. Och det är väl det att Birgitta Olsson har ju då liksom anklagats av partiet för att nej, men hon är för yvig och hon råkar säga saker som hon inte har tänkt igenom och man vet aldrig vart man har henne. Och så där. Men det beror ju på att hon är en människa med egna tankar som hon uttrycker.
Mm. Ja. och det borde ju vara önskvärt, ja, kan man tycka. Men det, i det här klimatet är det inte det. Och det, är också så här,
det är så sorgligt med hela det politiska klimatet i Sverige, ja, faktiskt. Att vi inte kan få fram politiska ledare som tänker själva och brinn, som har passion.
Ja, vet du för övrigt hur Corbyn fick makten i Labour? För det är ju också en rolig historia. Det var ju så att ledartillsättningen inom Labour styrdes ganska mycket av de brittiska fackförbunden som hade ganska stark makt i partiet. Och då var de här, alltså så här Blair-anhängarna, de här liksom då marknadsliberala Blair-anhängarna i partiet, ville se till att facket inte hade så stor makt i framtida tillsättningar av partiledare. Och då öppnade man upp den här då liksom partiledartillsättningsprocessen så att alla medlemmar i Labour hade rösträtt. Och de förstod inte vad de gjorde. De förstod inte konsekvenserna av det. Därför att helt plötsligt så röstade ju då nästan 60% av medlemmarna fram Corbyn.
Ja.
och det är ju ganska roligt. Men det skulle ju inte kunna hända i ett svenskt parti eftersom tillsättningsprocessen är så slut. Och särskilt inom socialdemokratin där det känns som att det är liksom en liten krick på Sveavägen som sitter och liksom ägnar sig åt spelteori. Och man ska liksom... Alltså,
det är väldigt dålig interndemokrati. Och det ser verkligen. Man ju i Liberalerna nu. Där har ju medlemmarna begärt medlemsomröstning. Mm. De vill ju det, som du sa. Det. Nej, och de får inte det. Och så hänvisas det bara till nej, för att vi har våra regler så här. Ja, fast man
och det
kan.
Skulle ju inte ens vara en bindande omröstning. Det skulle bara vara ett provval.
Ja, precis.
Det skulle
precis.
Bara vara få tempen.
Precis. Liksom.
Men de vågar inte ens liksom göra den opinionsundersökningen.
Nej, men de vill göra ett provval för att kanske då kunna ställa två ledare mot varandra, ja. Och sen får väl distrikten välja. Men det upprör mig också. Alltså jag kokar nästan när jag tänker på den här på Liberalerna just nu, för att de visar upp så dålig urusel intern demokrati. Och är det någon, jag skrev en ledare om det här också, alltså jag tycker att kallar man sitt parti för Liberalerna, då förpliktar det, och då ska man ju inte minst kunna visa att man har högt i tak, kan ha olika åsikter och faktiskt väl fungerande demokrati i partiet.
Det är fint att du har så höga tankar om Liberalerna.
Nej, jag säger inte att jag har höga tankar om Liberalerna. Jag säger att jag är lite arg för att de har tagit det här namnet och inte lever upp till det. Jag menar, jag tyckte inte att det var bra att de tog det här namnet i första hand heller. Liksom.
Nej, men så att, alltså, kontentan av det hela är nog att man skulle behöva antagligen starta ett nytt parti eller någon ny typ av rörelse för att kunna få framgång. För det känns lite som att de befintliga partierna, de är för låsta och de är för liksom...
Vi behöver en Macron helt enkelt. Vi behöver något helt nytt.
Ja, eller en Corbyn. Eller...
Ja, fast det är ju inte helt nytt, det är ju ett gammalt parti. Nu säger jag, om vi i Sverige skulle behöva en helt ny rörelse, nytt parti. Mm. Och då säger jag, då skulle den såklart vara en liberal rörelse.
Ja, det säger
du. Och vem ska leda den då?
Ja, vem ska leda den? Det vet vi inte.
Det har
vi föga svar på. Men det känns ju liksom... Det känns ju, där slutar ju hoppet på något sätt. Jag tyckte mest bara att det var... härligt, och jag kan så här varmt rekommendera faktiskt att läsa alla de här majsiga analyserna i The Guardian och New Statesman och Independent och lyssna på brittiska poddar om politik och sådär, därför att nu är det en vital politisk diskussion där och som handlar om höger- och vänsterfrågor och som handlar om arbete och kapital och motsättningen däremellan. Och det är liksom så här vägval och det tycker jag var befriande, därför att en sån politisk diskussion har inte inte förts i Sverige på ganska länge, och den har verkligen inte förts liksom med tanke på amerikansk politik, och jag tycker att den har varit ganska frånvarande också i liksom bevakningen av det franska valet, att det handlar ganska lite om politik där också, det handlar mer liksom om, ja, men det som jag sa tidigare, olika föreställningar om olika kulturella gemenskaper liksom, att det är där vi hamnar ofta liksom i den politiska diskussionen. Så att det, ja.
Jag tycker vi byter ämne nu.
Ja, okej, okay, vi gör det.
Det här är ju, om inget oförutsett märkligt skulle inträffa, våran, kan man säga, säsongsavslutningsavsnitt.
Ja, det tror jag nog.
Och med tanke på det så tänkte vi kanske tipsa om lite vad man kan göra på semester i Norrland.
Mm. Förutom att lyssna på politikpoddar. Eller det är,
ja,
det är det man inte ska göra.
Det här är Norrlandspodden på. Ja. Så att,
just det, jag glömde bort det.
Du glömde det. Mm. Ja. Jag kan börja med en repris som jag har pratat om förut. Att jag tycker att man ska åka till ishotellet.
Ja.
Och nu, jag tror det är från i år, så har de faktiskt öppet på sommaren. Och det vill säga de bygger upp... de gör ju rum, isrum, inne i en lagerbyggnad. Mm. Så att man kan sova i ett riktigt ishotellsrum när det är 5 minusgrader, även mitt under sommaren.
Mm.
Och det är värt.
Visste du också Facebook-kompis med Arne Berg, han som är konstnärlig ledare? Och alltså hans bilder av... alltså han har ju lagt ut bilder varje vecka där han visar liksom smältprocessen på liksom det gamla vinterishotellet. Det är så himla fint när det faller ihop. Vi var ju också där.
När det höll på att falla ihop.
Och när det höll på att falla ihop. Det var ju otroligt häftigt att se, tycker jag. Mm. Lite läskigt var det ju när man badade omkring där. Och det var liksom
och
väggarna höll på att kalva in. Liksom.
Ja, eller när taket höll på att rasa in. Alltså, nu måste ni gå på sidan här för det kan komma en flera kilos isklump.
Men det var ju ganska stabilt ändå på något sätt.
Ja, men det var en upplevelse.
Mm.
Åk dit.
Ja. Jag vill slå ett... Jag vet att vi har pratat om semestertips någon gång i något gammalt avsnitt.
Första säsongen, fjärde avsnittet, tror jag. Vilken handlade koll, specifikt om...
Och när var det? Typ 3-4 år sedan?
Ja, det måste ju vara 3 år sedan.
Mm. Ja, men då pratade vi om sånt. Men jag vill nog ändå återupprepa det som jag återkommer till. Och det som Norrland är liksom... den bästa miljön för alla kategorier bortsett och kanske från vissa delar av USA, men roadtrippen, det är det man ska göra.
Helt med dig på den.
Det är det man ska göra. Man ska ha en bekväm och bra bil och sen ska man åka runt och kanske gärna lite planlöst och hamna på olika konstiga ställen. Det är det som är grejen. Och upptäcka, därför att jag menar så här, jag skulle säga att Norrland, så stort som det är och så ödsligt som det bitvis har blivit, så är det ju faktiskt liksom en landsända som man kan upptäcka saker i och faktiskt så här komma till platser och liksom kliva ur bilen med en känsla av att här har ingen varit, det här har ingen sett. Och det är ju en sanning modifikation. Det finns ju människor som ser det där varenda dag. Men att man kan resa med det perspektivet och man kan faktiskt bli ganska liksom upplyft av att hitta de här gamla lämningarna från en gammal industriell epok eller från folkhemsepoken. Jag vet att jag har tjatat i olika sammanhang om när jag hittade ett helt lasarett en gång. Och det är ju magiskt liksom.
Och sen för den som inte har varit i Norrbotten överhuvudtaget kanske, eller Lappland, eller som inte har varit i fjällen på sommaren, så kan man ju säga också att den här stora fördelen med att göra en roadtrip i de trakterna är ju att det är inte så mycket trafik.
Nej.
Du har vägen nästan för dig själv. Det är väldigt, det är stora variationer i landskapet. Helt plötsligt bakom en krök så ser du liksom fjäll som reser sig där borta och bakom nästa så har du en fors. Ja, men
om man ska säga vad man ska undvika så är det ju E4 vid kusten, för det är ju så här faktiskt, jag skulle säga med undantag för sträckan
Höga kusten,
ja, För alltså, ja, med undantag för sträckan Kramfors, Övik
ungefär. Jag skulle säga Härnösand. Mellan Härnösand och Övik tycker jag man kan ta E4-an. Men nej, det har du helt rätt i. Annars är ju inlandet ändå, tycker jag, det man ska passa på att försöka se, om man, särskilt om man kommer söderifrån.
Ja.
För det är ju också där det som skiljer sig mest.
Ja, så det är
och,
bra.
Och ett annat tips som jag tänkte på, det är också om man är en loppisfyndare, så ta en stor bil och åk och stanna där det står loppisskyltar, för att du kan göra fantastiska fynd på norrländska loppisar.
Det kan man faktiskt. Det är helt korrekt. Alltså, det är ju så tomt som det ändå är, så är det ju ändå så här, vet du såg säkert det, vem som var i Boden här den veckan.
Justin Bieber.
Ja. Han hade väl några dagar ledigt, va, mellan någon konsert i Oslo och Summerburst.
Precis. Och då hade han 2-3 dagar.
Och då vart tar man vägen då? Jo, man åker till Harads förstås.
Ja. Och det har vi ju pratat om flera gånger. Trähotellet.
Ja, precis. Mm. Och Brittas pensionat. Som ju sitter ihop med Trähotellet. Som är mitt favoritpensionat alla gånger. Där var han. Men han fick inte vara i fred. För fansen och lokalmedierna. Vilket drog igång en debatt, vad jag förstår, i Norrbotten om att herregud, i Norrland så ska vi väl inte vara så jävla imponerade av de här typerna, utan grejen med Norrland är väl att vi skiter i sånt och att här får man vara i fred.
Ja, det var dessutom vad han svarade när någon tidning frågade, varför har du åkt hit? Ja, för att få vara i fred, för jag tänkte att det är tyst och lugnt här. Och så blir han liksom uppjagad i skogen av en massa hysteriska fans som filmar och ska kramas. Och, ja, det var ett riktigt liv. Och exakt samma fenomen också som när Elijah Wood åkte omkring i noll, att liksom lokaltidningarna ska följa honom. Vart är han nu? Är han verkligen här? Och är det någon som har sett
honom? Fast Elijah bjussade ju på det själv. Han verkar ju vara en genuint liksom social och trevlig person. Han verkade inte gömma sig så himla mycket.
Jag tror inte han har lika hysteriska fans.
Det har han nog inte.
Jag tror att han är ganska stor
också, han verkar faktiskt också lite schysstare, lite mer sympatisk än Justin Bieber, ska jag inte säga. Men Justin Bieber bodde, vad jag förstod då, på Tree Hotel i Harads. Där också Kate Moss firade sin 40-årsdag här om året. Så det är ett sånt ställe där man kan träffa kändisar.
Ja, och inte bara träffa kändisar då, utan jag tänker också att det här säger någonting om potentialen.
Ja.
Alltså om den här typen av världsstjärnor då, som har obegränsat med pengar, som kan åka exakt precis vart de vill på hela jorden, väljer att åka till Boden. Då säger det någonting om Boden som jag tror att väldigt många i södra Sverige inte har förstått. Och ja.
Din gamla kompis skrev ju faktiskt en ganska märklig text häromdagen. Emanuel Karlsten. Han hade varit i Norrland för första gången, verkade det som. Och så skrev han så här, vad är det vi har missat? Eller liksom så här, han skrev något. Norrland var ju jättehäftigt. Varför har ingen sagt det?
Det har jag faktiskt missat.
Jag tror du får ta honom lite i örat.
Jag ska verkligen, jag måste kolla upp det.
Han har retat upp. Alla undrade lite så här, vilka vi? Och
jag undrar också vart i Norrland han var. För jag vet att han har varit i Norrland förr. Jag vet att han har varit hemma hos mig för flera år sedan i Norrland. Men,
men det var ju Sundsvall.
Men jag ska verkligen ta upp det med honom. Men att bero på marknadsföring så hamnade jag i en ganska intressant diskussion på Twitter häromdagen. Och det var då Swedish Lapland. Som ju marknadsför hela norra Sverige, det är inte bara Lappland utan Norrbotten och så här, blev kritiserade för att de hade taggat en bild från Skellefteå. På Instagram då hade de taggat den med Midnight Sun, alltså midnattssol.
Hashtag Midnight Sun.
Ja. Och någon sa att det där är ju falsk marknadsföring. Det finns ingen midnattssol i Skellefteå.
Nej, det gör det verkligen inte.
Nej, det gör inte det. Och därför så tycker jag att vi en gång för alla ska reda ut det här. Midnattssol.
Ja.
För er som inte har förstått det innebär att solen går aldrig ner.
Nej, och det är en ganska kort period.
Det är en kort period.
Juni, men, en bit in i juli. Och bara ovanför polcirkeln.
Precis, och polcirkeln, gränsen för polcirkeln i Sverige går i höjd med Jokkmokk ungefär. Jag tror Jokkmokk ligger någon mil ovanför polcirkeln.
Och den är ju böjd, så att det är liksom inte... Alltså
det är inte en rak linje tvärs
över Sverige. Luleå har ju inte midnattssol till exempel.
Och som sagt, det innebär att solen går inte ner, den lyser, det är dagsljus mitt i natten, och om det är fint väder så ser du solen. Är det mulet så gör du inte det. Men om det är det. Och jag håller ju med. Jag tycker det är falsk marknadsföring att påstå något annat. Men sen förstod jag då av den här diskussionen att det finns människor som inte har förstått att solen faktiskt är uppe, utan som har någon bild av att det skulle vara ljust men inte soligt. Mm. Men då finns det ju något som de då i marknadsföringen kallar för midnattsljus.
Aha.
Och det är något annat. Det är det som finns söder om polcirkeln.
Ah, ja.
Där solen går ner, men under så pass kort tid så att det fortsätter.
Och det har vi ju i princip i hela Sverige.
Ja, eller det skulle jag faktiskt inte säga. Och jag skulle säga att det kan vara ganska stor skillnad också bara mellan alltså mellan Stockholm och Sundsvall, mellan Sundsvall och Umeå. Alltså det blir ju ljusare ju längre norrut du kommer. Och i den här marknaden, alltså de här då norrbottningarna hävdar ju då att riktigt midnattsljus, det innebär att det är dagsljus mitt i natten, även om inte solen är uppe. Det ska vara så ljust som på dagen.
Mm.
Men så är det alltså. Sen så fick jag också höra en väldigt rolig grej som var att en del turister blir väldigt besvikna. För att de har fått för sig att midnattssolen, det är någon slags annan sol som plötsligt liksom kommer inflygande vid midnatt och har någon annan färg. Alltså, och så blir de besvikna när de ser att det är den vanliga solen. Men det var väl inget speciellt.
Som bara inte råkar gå ner.
Ja.
Ja. Men det är ju spektakulärt. Jag har ju varit med om midnattssol ett antal gånger, men aldrig så intensivt som när jag var i, så tror jag någon vecka före midsommar eller sånt där, i Kautokeino, alltså uppe i Nordnorge.
Mm.
Och därmed inte bara det att det var midnattssol, utan solen stod ju liksom högt på himlen, och det var någon slags värmebölja, och som också gjorde att solen värmde dygnet runt på ett sätt som var liksom, alltså väldigt, väldigt, väldigt bisarrt, måste jag säga.
Så pass har jag nog aldrig varit med om.
Och då förstod jag på riktigt hur konstigt det är. för det är faktiskt ganska konstigt med midnattssol. Men häftigt. Ett par sista grejer. Om man är på den här Sverigesemestern, roadtrippen, då kan det vara bra med ett par kulturtips.
Mm.
Och en sak som pågår i sommar, jag tror att fram till den 3 september, det är en utställning på konsthallen i Skellefteå som heter Norrland. Och där någon curator har bjudit in, jag tror att det är 8 norrländska konstnärer som på olika sätt då liksom skildrar det norrländska. Sven Teglund är med till exempel, som vi har pratat om tidigare.
Ensamheten värst, han sätter ihop sin mammas...
Precis, och han har ju målat av sin mammas dukar i akvarell. Vilket är mycket finare och roligare än vad det låter som nästan. Men det är fina. Och Anders Sunna är med, bland annat den samiska konstnären som vi också pratat om här på den, tror jag.
Jag skulle också vilja slänga in...
Får jag bara säga ett namn till? Johannes Samuelsson, som är konstnär i Umeå, en kompis till mig, fotograf, har ett jätteintressant projekt tillsammans med en romsk man som heter Anton Sirurar, tror han heter. Jag kan inte hans efternamn. Men Anton gör kaminer av skrot. Saker som han hittar i containrar.
Fungerande kaminer.
Fungerande utomhuskaminer. Och de där är jätteintressanta. Och det har varit en sån utställning på Västerbottens museum med de här kaminerna. Och nu kommer de då visas i Skellefteå. Och de sätter fokus, tycker jag, direkt liksom på både hans liksom, Antons roll och på liksom, norrländskt hantverk. Och dessutom går de att köpa och använda och ha på sin lilla uteplats. Och de är också utställda där, så de kan man titta på. Mm. Ja, vad skulle du säga?
Ja, jag tänkte tipsa om ett par festivaler
ja.
Med väldigt stark norrländsk prägel.
Mm.
Och det är då dels är det Storsjöyran som är en stadsfestival i Östersund.
Jag ska dit.
Du ska det, 28-29 juli. Jag funderar faktiskt, jag vill se Pet Shop Boys som spelar där.
Mm. Och samma kväll som Pet Shop Boys för övrigt så är det Barbro Hörberg, du vet den gamla svenska sångerskan som gjorde Ögonkänsla för grönt och som det nu finns en bok om. Det är liksom ett scenprogram där svenska artister tolkar hennes musik också på Yran.
Ja, och sen är det ju massa andra artister som ni kan gå in och kolla själva vilka det är. Men det som är väldigt speciellt med Storsjöyran är ju också då att på lördagskvällen där så håller Jämtlands president tal till nationen. Och har man aldrig varit med om det så är det en upplevelse som jag kan rekommendera.
Det är en helt sanslös upplevelse.
Ja, faktiskt.
Och ofta väldigt, väldigt bra tal skulle jag säga.
Förr var det så att om man kom från Västernorrland och var där så kunde man inte, det var dålig stämning till och med. Men det så är det inte riktigt längre. Jag rekommenderar det. Presidentens tal vid midnatt på Storsjöyran lördag den 29 juli. Och så finns det en annan festival som heter Urkult.
Har du varit på den?
Ja.
Oj, jag har aldrig varit där.
Jag vågar inte
åka dit.
Nej, men.
Jag vet inte. För mycket hippies.
Ja, men det var det jag skulle komma till. Det är då en kontrast till Storsjöyran på så vis att Storsjöyran är ändå en vanlig stadsfestival på alla andra sätt. Medan Urkult då hålls i Nämforsen i Näsåker. Alltså på en nipa vid älven. Väldigt naturskönt område. Så bara det är en upplevelse. Och ja, det är lite mer av en hippiefestival. Och det är väldigt mycket familjer som åker dit. Och det är familjer och de bor i tält. Och det är väldigt mycket så här world music. Alltså det är inte direkt artister som man känner till sen
dansa
förut.
Dansa barfota i vida klänningar.
Jo, de har såna här kurser, afrikansk dans. Och det är så här, ja men lite inte riktigt min grej så. Men så har de också vid midnatt något som heter eldnatten. Att bo på midnattssol. Det finns inte i Näsåker i Ångermanland. Särskilt inte i 3-5 augusti när det här pågår. Nej. För då blir det kolsvart. Och när det är som svartast vid midnatt så har de någon slags eld. De tänder massa eldar och de dansar och det. Det är inte som att jag skulle känna mig bekväm med att vara med och dansa, men det är en väldigt fascinerande upplevelse att stå bredvid och titta på.
Jag kanske ska våga mig dit.
Och det är familjärt, det är trevligt. Jag tror att man är där mer för någon slags gemenskap och umgänge kanske än för musikupplevelsen.
Och om man har tid att läsa så kan man läsa journalisten Arne Müllers bok Stockholm, städerna och resten. Arne Müller är till vardags på SVT:s nyheter i Västerbotten. Men han har skrivit, det här hans tredje bok, han skrev en bok om gruvnäringen för några år sedan som heter Smutsiga miljarder, och sen så skrev han en bok som heter Norrlandsparadoxen och som sammanfattade, tycker jag, på ett väldigt bra sätt varför Norrland inte blir rikt på sina egna rikedomar. Råvarornas förbannelse brukar man också kalla det, men Norrlandsparadoxen är ett bra namn. Finns för övrigt en bra Facebookgrupp som heter Norrlandsparadoxen som Arne startade efter när han gav ut den boken, och där det pågår en ganska livaktig debatt om de här sakerna ibland. Och nu har han då skrivit den här boken som heter Stockholmsstäderna och resten, och som egentligen är en slags genomgång av av svensk regionalpolitik, eller bristen på regionalpolitik skulle man kunna säga. Det står att han analyserar de mekanismer som styr utvecklingen bort från landsbygden och till de stora städerna. Han går tillbaka till regionalpolitikens början och dissekerar de beslut som tagits av Sveriges regering och riksdag fram till idag. Jag tycker att den är jättebra. Den är lite torr och lite sådär tung kanske. Men den innehåller ju liksom, alltså, han staplar verkligen fakta på fakta och man får en ganska skrämmande och solid bild av varför det är som det är. Så den kan man ha med sig på stranden på Pita Havsbad. Men ska vi sluta där eller?
Ja.
Men tack för den här sporadiska men ändå hyfsade säsongen av Norrlandspodden.
Trevlig sommar.
Detsamma.